Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En Ryobi grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Allihopa, kära lyssnare, och välkomna till ännu ett avsnitt av vår underbara Tillsammans-podd. Tillsammans med mig och...
Nick. Här är jag.
Vad heter han? Vad är han? Var är du någonstans? Hallå där. Vår fantastisk Nick Alinia som är en, ja, fenomenal poddmedarbetare, får jag lov att säga. Ja,
men tack, detsamma.
Tack. Ja, vi får väl rycka plåstret här och tigga swish, som vi brukar.
Ja, ni får jättegärna fortsätta stötta oss på, ja precis, 0700-420-297. Nu får du säga det också en gång.
0700-420-297. Och vi blir jätteglada om ni bidrar med en liten eller större gåva.
Det blir vi.
Det är sånt som gör att vi känner oss glada, helt enkelt. Mm.
Och ni kan ju också mejla oss, vilket vissa har gjort. Och det gör man på katarinaonix@gmail.com. Så vi kanske ska ta avstamp där direkt, eller vad säger du?
Ja, men det ska vi, och det har kommit två stycken relationsmail, ett kortare och ett längre, och jag börjar med det som är lite kortare för att det känns ju som en lite mer enklare fråga, och det är den går så här: Hej Katarina och Nick, kan man ha bra sex / mycket sex trots att förhållandet är dåligt, eller hänger det ihop för mycket med om förhållandet är tryggt och kärleksfullt? Har ni haft bra sex trots förhållandet var kast, med vänlig hälsning? Och då, eftersom jag läste det så, ja, nej, du kan gärna börja. Vad tänker du?
Ja, alltså det korta svaret är ju definitivt ja. Man behöver väl inte ens ha ett förhållande för att sex ska vara bra, antar jag. Sen är det nog väldigt många som känner igen sig i att de har haft ett förhållande där det har varit det enda bra, och det är därför man är kvar, fast väldigt mycket annat har varit väldigt stormigt eller jobbigt eller så. Och jag hör framförallt det från män, till exempel om man någon gång har hört någon så här berättelse om en någon som har träffat en kvinna med personlighetsstörningar, alltså en kvinnlig psykopat eller narcissist eller så där, så är det väldigt ofta de säger att men hon var ju väldigt manipulativ och jobbig, och det här var väldigt jobbigt och jag mådde väldigt dåligt, men det som var bra var sexet. Så det går nog absolut att ha det, fast inget annat är bra. Sen så är det väl många som har bra sex fast förhållandet är det, fast det inte finns något förhållande också, så att det är väl ingen direkt motsättning så.
Nej, men min erfarenhet är väl att ibland när förhållandet har havererat så har sexet, precis som du säger, varit det enda som egentligen är kvar. Och då kan man också på något sätt mötas i sexet, trots att man kanske inte kan kommunicera liksom med ord, så har man ibland kunnat kommunicera sexuellt på något sätt, fysiskt med kroppen, och där då kunnat hitta någon slags gemenskap. Och det finns också så här destruktiva relationer där, precis som du sa också, där sexet är det enda som fungerar på något sätt. Och ibland så har man kanske dessutom haft något som jag kallar för samsex, så att man har bråkat så in i helvete och sen så har man liksom kunnat återförenas i det sexuella och då tagit udden av konflikten också. Och det är klart att blir det, och vissa relationer kan också på något sätt hitta näring och energi i det destruktiva och då också leva ut det på något sätt sexuellt. Så att jag kan inte, alltså ibland vissa, och som motsats kan man också säga så här, vissa relationer som är väldigt kärleksfulla, väldigt trygga, kan ju någonstans ta udden av sexualiteten så att den blir alldeles för liksom förutsägbar, eller att man känner sig för trygg, att det inte finns någon spänning och någon fara, och att man blir kanske nästan mer som goda vänner eller lite som syskon. Därför att sexualiteten har ju alltid ett visst mått av någonting som är farligt, destruktivt, för att det ska vara den här spänningen, kanske en kick som man söker eller någonting sådär. Och då kan den också tjäna på att det kanske inte alltid bara är en jämn och bekväm väg fram, utan att det är lite gropar och sådär. Mm. Makes it sense, om jag säger så. Alltså är det, förstår du vad jag menar? Att, eller jag hoppas lyssnaren eller den som har skrivit brevet får svar på sin fråga på något sätt. Att, att det är det här som är grejen liksom, med sexet. Att sexet kan liksom, sexet, sexualiteten kan liksom på något sätt leva sitt eget liv bortsett från hur övriga relationen är.
Mm. Det här med trygghet är ju lite av en paradox också, precis som det finns paradoxer åt andra hållet också, men det, absolut att kvinnor vill ha, ja, men i en seriös relation så vill man ju ha trygghet på det sättet att man inte bara fysiskt, utan att man även vill veta att ens partner är trogen och allt det här. Men om det blir för vad ska man säga, om man är, jag tror att om en kvinna generellt är för trygg, så är det nog hårfin linje till att tappa attraktion också. Och med det menar jag att om hon aldrig någonsin blir påmind om att hennes man är åtråvärd av andra också, så blir det ju lätt att attraktionen dör. Och med det menar jag inte att man ska aktivt göra henne svartsjuk eller sådär, utan men det är nog bra att hon vet om att det finns andra val, om du förstår vad jag menar.
Ja, men så gäller ju mycket kvinnor också. Om en person tar en kvinna för givet då, om jag pratar om en man som tar en kvinna för givet och bara tycker så här, men hon är ju som en inventarie, och ingen, om man tänker så här, men det är ingen som vill ha henne, det är klart att det är klart att det blir en liknande så där känsla av att han märker att hon är attraktiv för andra och att andra uppvaktar henne. Då kanske han taggar till och blir lite mera, hans jaktinstinkt liksom vaknar till. Mm. Och han kände så här, nej men gud, jag måste verkligen anstränga mig. Jag måste verkligen liksom lägga manken till för att den här kvinnan ska vilja ha mig. Och jag tror att alla relationer tjänar på att man inte ska vara 100% trygg och veta att man kan bete sig hur som helst, man kan säcka ihop hur som helst, man kan vara hur ofräsch som helst och liksom bete sig och ja, men bara vara som ett liksom barn hemma hos mamma och pappa ungefär och bli älskad ändå. En vuxen relation, där ska man ju alltid på något sätt ändå vara mån om att göra sig själv till den bästa versionen av sig själv för sin partners skull. Men sen tänker jag också att trygghet, det kan också på något sätt bli synonymt med tråkigt. Att det är så här tryggt, men också att det blir så här, ja, men det finns inte den här spänningen, det finns inte den här liksom jakten och lusten och den här lite ovissheten, lite det här kittlande. Vad är det som gör att man är så förtjust i nyförälskelse? Jo, därför att den bär med sig ett visst mått av ovisshet och att man inte kan räkna med att, men ska det bli något? Det är därför den här uppvaktningsfasen och nyförälskelsefasen är så spännande. Därför så många söker liksom den här känslan även kanske i långa relationer, och får man inte den så kanske man känner sig, men nu är det ju dött det här. Vi har inte den här laddningen. Förstår du vad jag menar? Alltså att man har inte laddningen längre, utan allting är så tryggt. Det är precis som att man vet exakt hur maten kommer att smaka år ut, år in, och man vet precis vad man har att vänta sig. Det är inga överraskningar, det är inget nytt som händer. Och sånt kan ju vara väldigt dödande för en relation.
Jag vet inte om det är så här för er också, men om jag exempelvis dejtar någon eller så, sen får jag höra eller märka eller något på något sätt att hon har blivit raggad på den dagen, säger vi. Då blir jag lite så här att ja, men jag blir lite mer taggad på att träna, lite mer taggad på att förbättra mig själv så att säga, för att det är en påminnelse om att ja, alltså om man inte håller igång så om håller man inte lågan uppe så kan det komma någon bättre.
Precis, exakt så. Och det tror jag är väldigt bra. Jag tycker alltid man ska vara på tå i en relation. Jag tycker aldrig man ska se varandra som inventarier. Det är också de här paren som man ser ibland ute som sitter och ser ut att ha så jäkla tråkigt. De så äter, de pratar inte, de bara liksom, ja, de beter sig som att de knappt har sällskap. Och så tänker man så här, gud, är det så här det blir efter liksom 40 års äktenskap?
Mm.
Gud vad tråkigt, de ser mer döda än levande ut, eller de ser ut som levande döda. Och då tänker man också så där, hur går de hem sen och bara så här, wow, nu ska vi ha världens coolaste och skönaste sex liksom. I don't think so. Det känns mer som att det är så här skilda sover om de inte legat med varandra på 20 år liksom. Mm. De är bara tillsammans. Varför är de tillsammans? De är tillsammans för att det är tryggt, det är välkänt, det kanske är jobbigt att skilja sig, ja, man vet inte. Men inte är det för att det är sån enorm passion i alla fall.
Nej. Det går nog ganska, det är nog ganska bra att exempelvis gå på tillställningar tillsammans, alltså event eller fest eller så där, för man är, ja, där både är liksom uppklädda, snygga, man kanske inte reagerar med andra, såna grejer tänder ju lågan lite, i och med att man också ser den andra i ja, men i en setting där man är ja, social och liksom. Ja, precis. Och man kanske märker att oj, min partner var snyggast i rummet. Alltså sådana grejer kan ju göra att man blir ganska taggad. Sen kanske inte alltid är så, men förhoppningsvis.
Men jag tror vi har diskuterat det här en gång tidigare, men det är också därför som det blir ett väldigt bra sätt att, eller en väldigt bra sätt att träffa en partner på, det på en arbetsplats. Därför att där är ofta personen liksom i en annan roll och man ser den här professionella rollen och det är väldigt attraktivt. I alla fall tycker kvinnor tycker det om män i alla fall, om till exempel man har, ja, man beter sig i, eller man är i en viss situation på just den där man är i en yrkesroll där man kanske är väldigt duktig, där man är väldigt självsäker, där man liksom på något sätt är, ja, man är inte privat i den. Och det är ju väldigt attraktivt. Alltså män tycker ju det också om kvinnor, där kvinnor på något sätt kommer till sin rätt. Det kan också vara en arbetsplats eller vad det är. Men där man också har liksom på något sätt, där man är lite grann utanför sitt privata jag. Och då ser man på något sätt varandra med nya ögon. Nu kom vi lite grann ifrån ämnet, men det spelar kanske inte så stor roll.
Nej. Ska vi köra nästa väldigt långa mejl?
Ja, nästa mejl. Ja, men då hoppas jag att brevskrivaren har fått svar. Ja, man kan ha jättebra sex fast relationen i övrigt är superkass. Så det är, ja. Och man kan också ha en väldigt bra relation fast man kanske inte har så bra sex. Det kan finnas många boxar, alltså det är tvärtom. Det kan vara många boxar som tickas i, man trivs med varandra. Och sådana brev får jag nästan ännu oftare. Eller jag har alltid fått dem till mina olika relationskanaler. Så har det varit så här, ja, jag trivs så bra med min partner men vi har inget sex. Så här, vi är vänner, vi har det mysigt ihop, vi har en massa gemensamma intressen så här, men vi har ingen sex. Och då kan jag tycka så här, men då kanske inte, alltså behöver man inte sex om båda två är jättenöjda med att leva i en vit relation, då är det okej, så här, fine. Men om den ena vill ligga och den andra inte, då tänker jag så här, ja, men då funkar det ju inte. Om man tycker att sex är viktigt. Och det tycker ju trots allt, skulle jag våga påstå, de flesta vuxna på ett eller annat vis. Man vill ju ändå ha den här intimiteten. Det är ju det som skiljer också en kärleksrelation från en vanlig vänskapsrelation. Så att, ja, nej, jag tycker, är båda jättenöjda så då fine. Men är man inte, är den ena missnöjd så funkar det ju inte. Ja, sen så nästa brev då. Det är mycket längre och rubriken på det var homopessimism och det är ju lite grann utifrån det som vi pratade om sist. Och då är det person som skriver så här. För övrigt så är det väldigt kul för det är väldigt många som har börjat lyssna på våran podd och det tycker jag, det vill jag faktiskt säga, tacka alla er lyssnare som har kanske pratat med era vänner och tipsat om våran podd. Fortsätt gärna med det för att ju fler lyssnare vi får desto ja, desto roligare blir det faktiskt, vill jag påstå. Tycker inte du det?
Jo, definitivt.
Ja, men det är väldigt kul, för då når vi ut och så blir det mera respons, reaktioner. Ja, vi får större plattformar och sådär. Så att jättekul, verkligen. Tack till er. Men då skriver den här personen så här: hallå, jag hamnade på er podd i morse och har dragit igenom en handfull avsnitt på hög hastighet. Ni vill ha feedback, så här kommer lite reflektioner. Då jag passerat 50 och klarat av skilsmässan efter 20 års äktenskap, så är det påtagligt hur mycket närmare jag är Katarina än Nick, som ännu verkar stå i begrepp att inhämta livserfarenhet. Då ska jag säga så här, ja, men varsågod, säger jag bara. Jag kan säga så här, 20 års äktenskap, samma här. Jag skiljer mig också efter 20 års äktenskap. Jag kan relatera och identifiera väldigt mycket. Och jag och Nick har inte hunnit hit än, men det kommer. Men just därför är det ganska bra, för att då kan Nick också se med, jag tycker du Nick kan se lite grann med, ja, men du har lite andra perspektiv, och det är det jag tycker är så värdefullt här. Det fick jag faktiskt frågan från en lyssnare, en bekant till mig som också lyssnade på podden, och menar på så här, men ni har ju så himla olika liksom infallsvinklar. Och då sa jag så här, ja, men det är just det som är poängen. Om vi hade en liknande infallsvinkel, så skulle det inte alls vara lika intressant och spännande, tänker jag. Och jag ska fortsätta här på detta brevet. Kul ämnen, och jag har idag väldigt annorlunda åsikter om mycket efter skilsmässan. Då blev det ett intensivt dejtande en period, men nu är jag återigen stadgad, men i ett kortdistanssärboskap. Kortdistanssärboskap, det måste betyda att man bor typ i samma kvarter fast i olika lägenheter, tänker jag. Man bor inte i, eller i alla fall i samma stad och så, eller hur?
Ja, alltså, det är väl att man inte har långt till varandra.
Man bor inte tillsammans, men man bor ändå på hyfsat avstånd så att man kan ses ofta. Jag fick just erbjudandet av min exfru att vi skulle öppna upp för att träffa nya. Det visade sig att hon planerade semester med en annan man. Det funkade inte för mig, så vi skilde oss. Jag fick just erbjudandet.
Men alltså, jag förstår inte riktigt vad han menar där. La han in just fel? Eller?
Ja, men just, men han menar på att han just fick ett erbjudande av en kvinna, av sin kvinna att ha en...
Men av sin exfru, sa han ju. Ja, men han menar nog att han fick just det erbjudandet som vi
pratade. Exakt så. Ja. Alltså,
precis, inte att han precis har fått det.
Ja, men det var därför de skilde sig, för att hans fru ville träffa nya och hon hade planerat semester med en annan man. Det funkar inte för mig, så vi skilde oss. Idag tänker jag att det kanske inte skulle vara en sån jättestor grej, men då vi ingått äktenskap och skaffat barn under andra premisser, så anser jag att vårt förhållande inte hade klarat av denna förändring utan att helt upplösas först. Och 20 år senare hade jag ändå inte valt att bygga nytt förhållande med henne. Men en sak jag fick lära mig, att vi alla bär ansvar för vår sexualitet. Ja, det där är ju intressant också, kan jag säga. För att jag ska gå in i det här brevet bara lite grann innan vi går vidare i det. Så skulle jag vilja bemöta det här. Och det kan jag tycka också så här, med åldern så har jag blivit mer flexibel och tänkt att liksom, vissa saker som jag tog mycket mer allvarligt på när jag var yngre, det tar inte jag alls lika allvarligt på när jag är äldre. Och jag kan också känna så där att, nej, men man äger inte sin partner på samma sätt som jag ansåg att jag kanske gjorde när jag var yngre. Jag är mer öppen för lite olika abrovinker och olika lite andra lösningar, lite andra relationsmodeller. Jag är liksom inte lika rigid, och det tror jag kanske att man kommer fram till när man har en hel del livserfarenhet. När man är yngre så är man ofta väldigt så här kategorisk, och det kan jag se ibland att du är det. Du tycker så här, ah, nej, men så här är det, så här är det. Men jag tror ändå att om vi skulle sitta och ha den här podden om liksom, och du har fått leva ett relationsliv ytterligare 20-30 år, så tror jag att du skulle komma mera och vara så här, ah, men jag förstår vad du pratar om då, jag förstod det kanske inte då. Alltså, förstår du vad jag menar? Eller tänker du att du kommer ha dina åsikter som du har idag om 20 år också? Det kan du inte veta, såklart. Men jag tror att livet liksom på något sätt mjukar upp våra hårda kanter. Mm. Om jag ska uttrycka det lite poetiskt.
Alltså, jag tror inte jag kommer vara lika liberal med sånt som du någonsin. Men ja, alltså, kanske att jag ändrar mig lite. Men jag tror inte det kommer vara någon jättestor skillnad. Nej.
Ja,
men det är ju svårt att veta liksom.
Jag hade inte heller riktigt de tankarna när jag var yngre, eller att jag hade inte kunnat föreställa mig det kanske, men sen så på något sätt, det beror kanske också på hur mycket livet liksom centrifugerar en som människa, hur mycket man liksom åker in i olika saker och drabbas av oss, och det är ju ingenting som man själv kanske är beredd på eller räknar med, att man till exempel ska visa sig vara gift med en alkoholist och narkoman och allt det som det kan innebära med småbarn och missbruk och sånt. Det gör ju att man slipas av rätt mycket. Man blir ganska ödmjuk. Kan jag ju säga. Och det var ju väl ingenting som jag liksom någonsin tänkte på när jag var 20 år gammal kanske. Och så där skulle, om jag skulle ha visioner om mitt liksom, framtida relationsliv, så var det kanske ingenting som jag kunde liksom ens drömma om och föreställa mig. Och sen så när man är mitt uppe i det och jag vet att efteråt har ju folk sagt så här, ah, men vadå, det var väl bara att göra slut, så här, men grejen är att det är inte så enkelt om man har gift sig med någon, skaffat barn, byggt en familj och sen så kommer alla de här problemen. Det är inte så himla lätt, alltså livet är inte så lätt att man bara kan bryta upp och att man bara kan så här, nej men nu skiter jag i det här, nu stövlar jag vidare. Relationer är mycket mer komplicerade och mycket mer mångfacetterade, och det är den ödmjukheten som man också lär sig när man lever och åren går och man gör den ena erfarenheten efter den andra, och man går in i olika väggar, man går in i olika återvändsgränder, man blir utsatt för olika känslomässiga skitstormar och allt möjligt och sånt. Så att, ja, nej, det är omöjligt att förutse. Omöjligt att förutspå. Nu ska vi läsa vidare då i detta intressanta brev. Men det var väldigt intressant brev, så tack så mycket du som har skrivit det. Ja, då fortsätter mejlet så här. Men en sak jag fick lära mig är att vi alla bär ansvar för vår sexualitet. Precis som Katarina säger så är jag en av de män som inte var främmande inför yngre kvinnor. Men de flesta hade ju haft minst ett par seriösa förhållanden, vilket de flesta i 35 plus åldern såklart har. Det var ett gäng dejter som slutade i sängkammaren där damen sa, du kan få ligga med mig. Detta är riktigt illavarslande, numera riktigt avtändande, då det brukar innebära att tjejen i fråga ser sin egen del som helt passiv och mer ser på sig själv som att jag som man kan få tillfredsställa mig. Är det verkligen så här illa i många förhållanden idag, är frågan. Så att det här, vi kan ta det här, för sen så kommer det lite till. Men vi kan väl ta och avhandla detta med kvinnor som menar på att de är någon slags gåva till mannen. Du kan få ligga med mig som någon slags, nästan som ett offer. Att man betraktar inte sexualiteten som någonting som man har för sin egen njutning, utan det är någonting man så här, ger bort för att liksom, vara snäll ungefär. Förstå att det är avtändande. Jag skulle tycka det var otroligt avtändande om en snubbe sa till mig så här, ah, men du kan få ligga med mig, så här, jag är så jävla schysst mot dig så du ska få ligga med mig bara för att jag är så bussig. Så här. Varsågod, var tacksam nu. Aldrig någonsin en snubbe har sagt på det sättet. Någonsin, tror jag, i hela världshistorien till en enda kvinna. Eller vad tror du?
Nej, alltså det är nog vanligare att kvinnor har den bilden kanske.
Ja, men att sexualitet är någon slags så här, att mannen ska vara så otroligt tacksam och att hon själv är någon oskuldsfull kärl där hon liksom är helt frånkopplad från sina egna behov, utan det här handlar bara om att liksom hon ska ställa upp. Sånt där ställa upp sex, är inte det världens mest avtändande grej?
Jo, det är ju därför det är tanken på att köpa sex är ganska avtändande också, tycker jag. Men,
ja, är inte det bättre att runka liksom, än att köpa en hora? Så, ärligt talat, vad är liksom, eller är det själva grejen att man köper sex som är tabuet och att man går igång på det? Att, för jag kan inte heller föreställa mig så här, jag ska köpa sex av en man som inte är tänd på mig, utan det här är ett arbete för honom. Jag kan inte föreställa mig någonting som är mer osexigt än att jag ska så här, vara någons liksom, jobb. Ungefär som att någon håller på, vad vet jag, sitter i en ICA-kassa. Liksom. Jag är ICA-kassan som den här personen då liksom, utför.
Nej, alltså vissa tänder säkert på den grejen, men sen gör väl vissa det för att det är enklare bara, alltså mindre. Grejen är att i många fall är det ju säkert billigare att köpa sex än att ja,
en göra... att vara, menar du?
Nej, men en att ja, men, ta ut en kvinna på dejt och kanske ses flera gånger och sen till slut ligga. Det är ju billigare och smidigare att köpa i så fall.
Men vad har man då för liksom syn på det här med relationer om man tänker att det bara är en transaktion det handlar om?
Nej, men det är ju det jag menar, att det är ju, alltså, det är väl det som är anledningen till att många gör det, för att det är rent
bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie, Hennes sista steg, av mig, Denise Rubberg, inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, oh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Tidsmässigt och ekonomiskt, om det nu bara är sex man vill åt, så är det ju smidigare. Men det, samtidigt så är det ju inte bara det som är grejen, enligt mig då. Sen är det ju många som tycker att det bara är det som är grejen, antar jag.
Men att vara nära och intim med en människa som man överhuvudtaget inte känner och som dessutom är professionell då, en prostituerad. Alltså om man bara ska analysera det, absolut, tänker jag. Vad är det som ger någonting förutom den här transaktionen då, som man eventuellt tycker är tabubelagd och då går igång på det? Är det då det liksom fysiska närheten, eller är det tillfredsställelsen av att få den här sexuella akten utförd? Där är det ändå, för det är också en grej som vi har blivit så vilseledda med, att kvinnor och män är så lika. Att kvinnor och män egentligen är samma och att det är ingenting som skiljer. Men jag har alltid drivit tesen att kvinnor och män är väldigt olika i fråga om sexualitet. Hur man betraktar sexualiteten och hur man betraktar känslorna och hur man betraktar relationer. Jag tycker inte alls att vi är lika någonstans där. Och det är också därför som jag tror att vi också många gånger får problem i våra relationer. Därför att heterosexuella relationer, de stöter många gånger på patrull, helt enkelt därför att vi är så pass olika. Därför att kvinnor vill ha mycket mer känslobaserade relationer, medan för män så är sex, om jag bara ska säga det väldigt liksom förenklat, vilket givetvis finns tusentals undantag som bekräftar regeln, men ja, det finns många, många nyanser i det här. Men om man bara ska se det väldigt svartvitt, så är det så att kvinnorna vill ha känslor och män vill ha liksom snabba cash ungefär. När man män vill ha
snabba cash, snabba smash.
Snabba, det där med smash, det är uttryck. Men snabba knull då, snabba ligg liksom, att man vill ändå ha det här. Och det är därför bögarna kan hålla på med parker och bastuklubbar och annat, för att där kan de kan stoppa in en kuk i ett hål i väggen och bli avsugen på andra sidan, och då är de liksom tillfredsställda på ett sätt, på ett fysiskt plan. Medan för en kvinna att liksom trycka könet mot ett hål i en vägg och så kommer den tunga från andra hållet och så vispar den runt där. Det är liksom en kvinna, ja visst, det kan ju kännas så här, det pirrar i muttan, absolut. Men det finns ingen så här helhetsupplevelse, det finns ingen förankring, det finns ingen sån här skön bekräftelse eller någonting. Men för en man så kan du, ni då, du som brukar alltid adressera när du snackar med mig, så säger du ni. Också ni verkar ju kunna liksom hala fram dolmen och sen så blir det en handtralla och så är ni nöjda. Ungefär som att ni runkar själva. Det är klart att det inte är liksom en kärleksupplevelse, och det är klart att det inte är en fördjupad relation. Men det finns ändå en så här snabb liksom utlösande, någon slags här befrielsekänsla i det.
Jo, alltså män kräver ju mycket mindre för att bli tillfredsställda. Det är ju, för kvinnor är det ju mycket viktigare med miljö och stämning och förspel och allt det där.
Mm. Så och att, det är ju mån också, även om det är spännande och även om du ska vara en bad boy. Men om vi går vidare med brevet, då är vår brevskrivare, vi tackar dig brevskrivare därför att du har liksom ditt mejl har varit som en som så här, flera mejl i alla fall. Det är flera partier här. Och då är nästa parti så här: sex med ex är för mig ett big no-no. Men då lägger jag i begreppet ex någon av de kvinnor jag bott ihop med, dessa förhållanden jag avslutade och ska fortsätta vara det. Däremot har det ju inte varit någon nackdel med att kunna väcka liv i gamla KKs, alltså knullkompis. Och på så sätt resonerade jag om mina partners när jag var ute på marknaden att de borde avslutat med sina ex, men har inte haft något emot att de varit sexuellt aktiva då det ofta gör att de vet bättre vad de vill. Jag dömer ingen av mina kvinnliga vänner i polyförhållanden, men för mig är det inget som skulle funka. Jag kanske är för old school, men antingen är det förhållande eller så är det tydligt KK som fungerar för mig. Annars känns det för mig grisigt och som att det bara är en tidsfråga om när någon ska bli besviken. Och att vara särbo is the shit när man passerat barnalstring. Och det där kan jag hålla med om till 100%. Att vara särbo är the shit när man är förbi den här familjebildarperioden i sitt liv. Och ska leva mera självständigt på något sätt. Därför att en familj förutsätter ju att man är närvarande tillsammans och kan hantera allt som barn innebär. Men när man då inte längre har det gemensamma projektet utan snarare har liksom transformerats tillbaka till sitt ungdomsjag, minus ungdomen då, så är det mycket mera bekvämt tror jag. Och även, alltså det är skönt på så många olika nivåer att inte behöva dela liksom kanske badrum och kök och allt det där, utan att verkligen mötas och ha det som livets liksom goda eller efterrätt eller vad kallar det vad du vill, alltså som en delikatess att man faktiskt bara njuter av att ses och har bara det goda och slipper väldigt mycket av det här tråkiga praktiska, också det som gör att en relation kanske ganska snabbt blir trist och förutsägbar. En guldkant helt enkelt.
Det där har jag ju märkt på även nära anhöriga som har haft den här typen av särborelationer, till och med testat att vara sambo, märkt att de typ har olika sovvanor eller, och, alltså det här är då vuxna som har vuxna barn, din ålder, och märkt att de vi har olika sovvanor, vi stör oss på vissa saker, och så har de flyttat isär igen och fortsatt vara tillsammans och det har funkat hur bra som helst.
Exakt. Och kanske liksom vill man också, eller kanske har man också mycket större behov av att vara i fred, mera så där större delen av tiden, inte den här att man sitter fast i varandra hela tiden och det blir till slut att man faktiskt blir inventarier för varandra, utan när man kan mötas mer, komma och gå och bestämma dejter eller vad det är, så kan det liksom kännas mycket mer meningsfullt. Sen så, det här har jag sagt förut också, men jag vill upprepa det en gång till, och det är faktiskt att kvinnor i synnerhet, om kvinnor är väldigt mycket i hemmet och inte kommer ut i verkligheten eller livet där ute, så kan man också bli ganska asexuell utav det, därför att när vi går ut i världen så får vi ett testosteronpåslag, och testosteronet är ju även kvinnors sexhormon, och kvinnor som har mer testosteron, de har en större sexuell aptit och de är kåtare och de vill ligga mer. Men sitter man bara i hemmet och liksom kommer inte ut och umgås inte med folk och kanske jobbar inte eller så, då har man mindre testosteron och då blir man mera sådär asexuell. Och det som mest asexuell är man ju precis när man har ett nyfött barn. Då har man väldigt höga nivåer av prolaktin och den här liksom antisexhormonet för att man ska fokusera på ungen. Men om man då fortsätter sitta i hemmet trots att barnen börjar bli äldre, då liksom befinner man sig på något sätt i den här nyförlöst modet. Man kan liksom cementera det. Så att vi behöver också vara ute. Vi behöver få andra impulser. Och det är precis som du sa också, det här med att man kanske går på fest tillsammans. Det är ju en perfekt sån testosteronhöjande aktivitet.
Mm.
Då ser man varandra i andra ljus och man får liksom, wow, min partner är attraktiv för andra, eller min partner är attraktiv överhuvudtaget, och vi jagar liksom, vi är på något sätt, ja, man kan inte ta någonting för givet. Så det vill jag verkligen rekommendera. Det kan man rekommendera också folk som kanske känner att deras relationer börjar bli lite så här saggiga och tråkiga. Då ska man utsätta sig för nya grejer, tänk utanför boxen, gör saker tillsammans som ni inte brukar, och försök att liksom se varandra i nya miljöer och nya skepnader, nya ljus, nya ja, helt nya situationer.
Mm. Och generellt saker som får saker att hända i kroppen. Det kan ju även vara fysiska aktiviteter som gör att det utsöndras lyckorus och den här typen av grejer. Du får knyta an till en lite... Var vi klara med mejlet förresten?
Ja, nu var vi klara med mejlet, och du ska som mejlskrivaren ha ett stort tack, och jag hoppas att vi har tröskat igenom alla dessa frågeställningar, för de var ju många.
Det var ju många, det var verkligen. Men vi uppskattar sådana långa mejl.
Ja, det gör vi. Ni får jättegärna fortsätta skriva mejl till oss och resonera om högt och lågt vad det gäller relationer, men även samtiden faktiskt, eftersom det privata är politiskt och det politiska är privat, som vi har konstaterat.
Och på tal om samtiden så har det ju sagts väldigt mycket om det här med att vi genom eller att SD, som inte har någonting med koranbränningarna att göra egentligen, genom koranbränningarna inte ska sätta Sverige i risk för terrorhot och så vidare. Samtidigt som det alltid när jag rekommenderar att kvinnor inte ska utsätta sig för farliga situationer där det finns större risk för övergrepp eller för fysisk våld eller så, så får jag väldigt ofta höra, men vadå, varför ska kvinnor behöva tänka på det här när män bara kan sluta våldta? Och ja, det vore ju jättebra om det inte fanns våldtäktsmän, men det finns ju tyvärr, och då är det ju bättre att veta hur man undviker det då, kan jag tycka. Men samtidigt så ska vi som nation vika oss för folk som hotar oss med terror fast vi inte har gjort något fel egentligen. Så samma personer som tycker att det är fel att rekommendera kvinnor att undvika farliga situationer tycker att vi ska tumma på yttrandefriheten för att inte bli utsatta för terror. Är inte det intressant?
Nej, men allting som sker nu är så skevt, tycker jag. Jag tycker det är helt åt helvete. Jag förstår inte. De som har skapat den här situationen av terror i Sverige är ju sossarna och Reinfeldt tidigare, som har tagit in alla de här radikaliserade jihadisterna. De har tagit hit isåtervandrare, de så kallar dem för resenärer, och liksom man kallar dem inte för terrorister. Man har gett dem körkort och skyddade identiteter och boende och allting, och bara daltat som fan med dem. Morgan Johansson såg till att det inte skulle bli kriminellt att delta i en terrororganisation. Det var ju på förslag, en sån lag att det skulle kriminaliseras. Han sa nej till det. Sossarna har sagt att det är okej med barnäktenskap. Sossarna har ju skrivit avtal med muslimerna för att islamisera Sverige. Så de har ju gjort allt som har stått i deras makt för att vi ska ha den här osäkra situationen i Sverige. Och sen när SD ifrågasätter islam, då heter det att det är SD som har liksom utsatt Sverige för fara. De som har skapat helvetet i Sverige är ju sossarna. Det mest lögnaktiga, hycklande, vidriga partiet som någonsin har funnits, och som är era riktiga jävla landsförrädare. Alltså det finns inte, jag har inte vokabulär nog för att uttrycka mitt förakt för det här lögnaktiga, svinaktiga socialistpartiet, som jag döpte idag till sharia-socialisterna. De är ju som så här mullor, det är svenska mullor, det är liksom Mulla Andersson och Mullan Johansson och sådana här läskiga, förljugna, äckliga lilla Ardalan Shekarabi som har, så här, låtsas som att han inte vet om att så här, Islamiska centret får mångmiljonbidrag av svenska staten. När det under hans tid i sosseregeringen har det här bidragen tredubblats. Ardalan Shekarabi vet mycket väl att de håller på att bistå islamister med massa pengar. Så att det här hyckleriet är så vidrigt. Men sen vill jag säga en annan grej om det här med islamistisk terror eller muslimsk terror. För att islamister, islam, islamist är samma skit. Jag kan säga så här, hela västvärlden för dem är en enda stor provokation. Det har ingenting med SD att göra. Hela västvärlden, hela vår livsstil med whisky och griskött och brudar som ligger med vem de vill. Det är för dem är så mycket haram så de är beredda att liksom bomba hela västvärlden tillbaka till stenåldern om de skulle få möjligheten. Enda liksom anledningen till att de inte gör det är att de är ett efterblivna och två stoppade. De blir ju stoppade då av liksom våra länders säkerhetspoliser och deras olika plotter till intet görs. Men sen så ska man ju klart för sig att den här terrorismen också kostar väldigt mycket pengar och det kanske inte alltid de får ihop pengarna för att kunna köra detta. Och det är väl vår smala lycka att det är på det sättet. Jag efterlyser ju de här imamerna. Varför går inte de ut nu när det här terrorhotet då ska vara så stort? Vad är alla de här imamerna som sitter i sina moskéer och håller på och hetsar mot väst och mot socialtjänster och sånt? Varför går de inte ut och säger så här, hörni, vi kan absolut vara kritiska mot hur de lever sina liv, men nu är vi här hos dem, vi får deras bidrag, de har byggt moskéer åt oss som vi visserligen har finansierat delvis från våra polare borta i Qatar och Saudi och sådär, men ändå, de har ändå gett oss liksom en fastighet eller en plätt eller sålt till oss eller bla bla bla. Så nu är vi schyssta mot dem, vi ska inte spränga några bomber och döda någon. Det står i Koranen, men det är en skrift som man inte ska tolka bokstavligt, så nu lägger vi ner det. Vi kan försöka möta dem genom att försöka övertyga dem om att islam är jättebra, men vi ska absolut inte utöva något våld mot dem. Så att var är dessa viktiga personer i de här communities som går ut och säger det här? Har du hört någon sån säga någonting sånt?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är oftast ganska dåligt med sånt, men om någon vet så hör av er.
Ja, ni kan mejla in till oss på, vad är det för mejladress nu igen? Jag glömmer alltid den.
katarinaonik@gmail.com.
Det finns många församlingar och de här gubbarna i sina kaftaner och långa skägg som gärna går ut och tycker att, liksom att nej, men heliga böcker. De skriver debattartiklar om sina heliga böcker och hur hemskt det var. Så nu tycker de ska gå ut och skriva debattartiklar om att de tar avstånd från all terror och allt våld och att det är fredens religion. Vad har hänt med fredens religion? Jag hör ingenting om det. Och de här efterblivna, lika efterblivna journalisterna i Sveriges mainstream-kanaler, de ställer aldrig sådana här frågor. Istället så ställer de en sån här fråga, så här, hur farligt är det med yttrandefrihet? Varför bjuder de inte in de här imamerna som får sitta i studion? Och så får de säga så här, hörni, ni är ju här hos oss i väst, ni är ju våra gäster. Hur tycker ni att det är okej att gå på middag hos liksom en värdfamilj och sen bomba dem när de har bjudit er på middag? Beter man sig så? Varför är det aldrig någon journalist som ställer den frågan? Istället håller de på att tramsa runt heliga skrifter och skändningar och yttrandefriheten. Det är för mycket yttrandefrihet. Och sen så här idiot som Jonas Gardell går ut och säger all bokbränning ska förbjudas. Och liksom, det är så sjukt. Det är så sjukt. Och sen så har man ju flyttat fram positionerna också. Och det pratade jag om med, vi snackade om det i en annan kanal här om dagen faktiskt. Om hur normaliserat det har blivit med pedofili. Det här med återigen att de tar inte avstånd från pedofilin. Utan nu ska det plötsligt vara lite så här. Man ska vara lite förstående. Så här, ja, nej, men man ska ta avstånd från Dumpen och Sara Nilsson och Patrik Sjöberg. De ska man ta avstånd från. Men pedofilerna ska man inte ta avstånd från. Vad är det som har hänt med de här människorna? Det är som att allting har liksom blivit efter mer galet. Det var så här, för ett år sedan då var det väl ingen som tyckte att pedofiler var bra. Nu är det ungefär som att man måste ändå säga, ja, nej, man måste ändå visa lite förståelse. Alltså, jag är i chock över den här samtiden. Den är så idiotisk och den är så förlorad och den är så tappad och den är så förvirrad. Så att, nej, jag är äcklad. Äcklad och upprörd.
Ardalan Shekarabi som du var inne på där, han är ju Han har ju tidigare visat att han är ganska bra på att kröka rygg för islamister, och jag hade ett litet samtal med honom om det som man kan se på min Instagram och Twitter om man scrollar tillbaka till oktober, och på TikTok.
Ja, men jag såg det, jag vet, och det var jättebra, för du gav det verkligen inte, och du var så himla lugn. Du var så här lugn, och han blev ju liksom helt bragd ur fattningen över att en landsman till honom, ni kommer väl från samma bortglömda krök av världen, den där liksom ökenlandet som heter Iran, är det inte så? Som en gång i tiden var ett vettigt land, men efter 1979 så ballade det ur, och nu styrs det av mullor som tycker att man ska kunna liksom ligga med spädbarn. Typ.
Det tyckte han, Khomeini.
Ja, nej, men han har ju skrivit det, och det här är också en sak som de här journalisterna aldrig tar upp. Det är återigen så här pedofil liksom religion, där de är så här, ja, men om man har sodomiserat ett barn så måste man så här, ta ansvar för det barnet resten av sitt liv, så här, men det är okej. Så här, bara man så här, inte kanske penetrerar barnet. Så här, de tycker det på fullt allvar, de skriver det, det står svart på vitt. Tror du att det är några svenska idioter till journalister som tar upp det här på ett seriöst sätt? Kulturnyheterna, de som jag älskar att snacka om mångfald och mångfald av kultur och inkludering. Men ta upp det här sjuka och försök att motivera för folket varför det här är så himla bra. Tobias Billström som tycker att muslimerna berikat Sverige. Ja, men vad har de berikat Sverige med?
Ja, alltså, vi kanske ska vara noga med att han sa just det, att man kan dra njutning av ett spädbarn, inte ligga med. Om vi ska vara exakta.
Jag vet, jag har den här texten här faktiskt, och den är vidrig. Det vänder sig i min mage. Jag tycker det är inte kompatibelt med våra värderingar överhuvudtaget. Men vi ska inte bli så långrandiga och upprätthålla oss vid det här, eller uppehålla oss vid det här, utan vi sätter en punkt här, tycker jag, innan vi blir allt för upphetsade och börjar kanske själva agera våldsamt i vår upprördhet.
Det
över saker.
Skulle vi aldrig göra. Men det Nej. Du sa där att kommer jag med här? Att Ardalan var upprörd. Grejen var att både min pappa och hans mamma var ju där. Jag tror att hade de inte varit det så hade han sparat ur mycket mer. Så det var lite
var hans pappa där också? Eller hans
nej,
föräldrar?
Nej, hans mamma var där.
Jaha, han hade mamma med sig. Hon kanske kände att hon behövde hålla reda på lilla Ardalan så han inte skulle spåra ur.
Jag hade ju pappa med mig, så att jag ska inte säga så mycket.
Ni hade varsina föräldrar med er. Ja, men det var rart. Nej, jag tänker på sossarna också. Deras hyckleri, de kräver att Jonsson ska så här bli sparkad och det ska omröstas hit och dit. Men själva sitter de där med Jamal El-Haj som är en så här terroristkramare. Och det här är ju så typiskt. Jamal El-Haj har ju garanterat röster i Malmö genom att så här hålla på och appellera till sina landsmän. Och det här vet sossarna, och därför kommer sossarna inte sparka ut Jamal El-Haj. Men de tycker ju att Jomshof, som är svensk och som har då svenska intressen i sitt fokus, att han ska sparkas ut. Ja, men är inte det landsförräderi om något? Och de har massor med konstiga så här, sympatier utomlands. Och Ardalan, man såg ju han stod och bugade och skrattade med mullan där. Och de sitter ju bredvid de här islamisterna hela tiden. Gullar med dem, frotterar sig med dem. Har lovat bort Sverige till dem. Men alltså, vilka är det som utsätter det här landet för en säkerhetsrisk? Inte fan är det Jomshof. Jomshof står på rätt sida av historien, och de här sossarna, de är ju precis som de här kollaboranterna med nazisterna. Det är liksom, de låter Hitler köra sitt tåg genom Sverige. De så här, kröker rygg för nazisterna. Det är exakt samma typ av beteende. Och det här beteendet som vi ser nu, det här kommer att stå i historieböckerna om 100 år. Och folk kommer att tycka att sossarna var landsförrädare återigen. Men grejen är att nu ser vi det här utspela sig i realtid. Och jag finner inget annat ord för det än vidrigt. Men jag vill inte avsluta vår podd med den här dåliga energin. Jag vill avsluta vår podd med någonting trevligt idag. Jag blir på så himla dåligt humör av hela den här skiten som är så deppig och destruktiv. Så nu måste vi pigga upp oss med någonting glatt här innan vi avslutar.
Ja, det skulle väl vara att vi är väldigt glada att ni lyssnar och stöttar oss, och det kan ni göra på 0700 420 297. Jättevälkommet med både stora och små går där. Och fortsätt mejla oss, så pratar vi om era mejl oftast i podden.
Det gör vi. Vi avslutar i kärlek och vi säger att vi älskar er. Vi älskar er som är våra lyssnare, och vi älskar att ventilera högt och lågt så att ni ska få lyssna och bli förhoppningsvis underhållna och även få inspiration och idéer i era egna liv. Och även att ni ska få mod att faktiskt protestera när orätt sker. Jag såg faktiskt nu att det var en sån här riktig, riktig kollaborant fitta, ursäkta mig, på Aftonbladet som hade skrivit en text med rubriken "Vi riskerar dö på grund av SDs hat mot islam", och då känner jag bara så här, och du riskerar bli våldtagen om du tar på den alldeles för kort kjol. Hej då.
Och med det sagt, så hej då.
Det säger vi. Ha det bra, så hörs vi nästa vecka. Puss och kram. Hej. Love you. Hej.
Nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Dela
med dig. Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.